Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good
hallå,
old
hallå, 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 hallå,
hallå. Hallå, hallå och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Onskan Ekeliv. Som ni hörde där i sin... Ja, man får kalla den ikoniska Hallå Ramsen.
Oj då. Ja.
På redaktionen i Stockholm och mig då, Per Bjurman, som vanligt på plats i New York City. Vi ska spela in vårt 324 avsnitt.
Precis.
Hur står det till?
Jo då, det står väldigt bra till ska jag säga. Jag är ju numera sambo sen i helgen, vet du.
Ja, precis. Du har ju blivit så vuxen så du har flyttat ihop med din norska... flickvän.
Ja. Jo, precis. Att, det har bara gått några dagar visserligen, men än så länge går det väldigt bra och jag tycker det är väldigt kosligt. Och du vet, jag börjar snacka norska automatiskt när vi kommer in på detta ämne. Men,
ja, men vad härligt. Det har ju varit rörigt för att bo på varsin sida gränsen under pandemin, så det gläder mig väldigt att ni får vara tillsammans.
Ja, det löste sig till slut och det är vi båda väldigt glada för. Det är ju otroligt skönt. Det har varit få tillfällen vi har haft möjlighet att ses fysiskt. Liksom.
Ja.
Så att, nu ja. Är vi bor vi ihop till det. Så att det är stort.
Ja, otroligt. Härlig norsk-svensk allians på Södermalm i Stockholm.
Jajamän. Så är ja. Hur är det själv då, Bjurman?
Jo, det är väl... så, alltså, jag fick min andra vaccinspruta det här dagen. Och efter den ska det komma, säger de, biverkningar. Och jag trodde att jag skulle slippa dem. Men som för andra så efter 36 timmar så slog det till lite grann. Så jag har haft ett halvt dygn här där det har varit lite rörigt. Inget jätteallvarligt men lite småfebrig och lite hängig och lite chills. Sådär.
Ja, då har jag känt av det så pass liksom.
Ja, det har jag. Det är inte så farligt som andra har hört som har varit helt knockade. Men, så jag kan absolut genomföra det här, men inte 100. Men det säger de å andra sidan är bra också. Att, det visar att
immunförsvaret... Det har tagit.
Ja, precis. Att immunförsvaret är med på dansen här.
Ja, just det.
Men i första hand är det ju såklart väldigt skönt att ha fått andra dosen, fully vaccinated.
Ja, jag tänkte säga precis nu. Nu är Bjurman fully vaccinated här och förhoppningsvis så lägger det sig den här hängigheten snart och då är ju Mr. Bjurman liksom redo att go on the road, hela på att säga.
Jo, lite on the road och så småningom back to Sweden. Jag bor väl hemma hos er då? Du har fått bo
ja,
här.
Ja, just det. Ja, det finns en... ja, precis. Jag har ju fått bo på kollosoffan, eller jag har till och med fått äran att du har lagt dig i kollosoffan och så får jag fått hela stora sängen. Så det är väl möjligt att jag och Emily får lägga oss i soffan då, och så får du hela sängen då, helt enkelt.
Ja, jag har rätt många sådana att utkräva
i hela
i
Sverige.
Ja.
Ja. Ja, du är oerhört sympatisk där och låter gästerna få stora fina sängen.
Ja, det blir enklast så. För att tvn står ute i vardagsrummet och jag är ofta uppe och purar och håller på nätterna när andra vill gå och lägga sig. Så ja, det blir enklast så.
Ja, just det. Det är därför.
Ja, det är inte bara min stora generositet.
Så. Nej, jag tror inte det var därför. Ja. Nej, jag förstår. Men du, vi kom fram till att vi hade ett ganska digert körschema. Det brukar vi ha visserligen, men det är inget undantag den här veckan, utan vi har ett gäng ämnen vi ska ta oss an.
Ja, det är ju så att vi är inne i spurten nu i NHLs grundserie och det börjar ju bli spännande. Det är, varje kväll är det i princip matcher som betyder väldigt mycket och det blir ju automatiskt mer kittlande när mycket står på spel.
Ja, ja visst. Så är det.
Samtidigt som jag tänkte vi kunde börja i den ändan. Vi har ju sett några anmärkningsvärda milstolpar nås här på senaste veckan. Vi hade till exempel, det verkligt stora var ju Patrick Merlot i San Jose Sharks som tangerade och sedan slog ett Gordie Howe-rekord, vilket ju är ganska i sig bara
ja.
Enormt. Men han är nu alltså den som har spelat flest NHL-matcher i historien. 1700 var det nu var.
Ja, 1768 matcher, ja. Precis.
Ja.
Ja.
Det är ju bisarrt. Det är ju ett fantastiskt jubileum som man inte trodde någon skulle någonsin slå.
Nej, det är ju ett av de här så kallade omöjliga rekorden.
Ja.
Som har varit länge. Jag menar Gordie Howe som spelade alltså tillsammans, var han 51 eller någonting? Han spelade i alla fall från 40-talet till in på 80-talet.
Ja, och i hans fall är det ju då också så att han samtidigt gjorde över 460 matcher i VHA, utbytarligan.
Ja.
Han höll ju på så löjligt länge. Det går ju inte längre.
Nej.
Och Melo är, vad är han, 40?
41.
Mm. 41, ja. Han kommer inte hålla på till han över 50.
Nej, det känns väl som att det här kanske är sista säsongen och att han hängde i år också lite för att han var så nära det här rekordet och ville slå det. För det är inte riktigt samma Marlowe som vi har sett tidigare i karriären, det kan man verkligen inte säga. Däremot får man konstatera att han har hållit en hög nivå länge. Jag menar, det är bara några år sedan han var uppe på över 50-60 poäng.
Ja, det är inte så att han är kass, för han fyller ändå en funktion både på och utanför isen.
Ja, precis. Men därför var jag lite förvånad ändå att inget lag var intresserat av att trada till sig honom vid deadline. För att han själv uttryckte ju det i intervjuer att jag kan verkligen tänka mig att gå till en contender om någon är intresserad. Jag är helt öppen för det. Men det kom ju inget bud till San Jose, så han blev ju kvar. För visst, ja, han har gjort 4 mål i år och sånt där. Men samtidigt tänkte jag den inspirationen han hade kunnat vara i ett omklädningsrum. Alltså vinna för Marlowe, och speciellt efter det här. Alltså den här historiska matchen som var mot Vegas häromdagen, den hade ju varit i den klubben som hade tradat till sig honom, så det hade blivit extra liksom stor grej för dem liksom, om han hade tradat till sig Marlowe med det här läget. Så att jag tyckte det kanske var en miss att något lag inte faktiskt snappade upp honom i en push här, liksom.
Nu ska vi ju framhålla att Sharks är inte borta i slutspelsracet. Det återkommer vi till. De kan ju gå till slutspel. Det skulle vara jävligt förvånande om de vann. Men,
ja.
men de är inte borta.
Nej, det ska jag för sig understryka att de inte. Jag brukar ju ta fram papper och penna och understryka saker sånt i efterhand när du kommer och poängterar. Nej, det är klart, de är fortfarande med i racet. Men de var ju ändå sellers lite grann vid deadline. Och jag är lite förvånad ändå att inget lag vill ha Marlowe, även som sagt han inte är samma spelare längre. Men det finns ju massa coola siffror som säkert många lyssnare har sett i sociala medier och läst i artiklar och sådär. Men det är ju värt att dra upp några coola grejer med Marlowes karriär. Det absolut mest anmärkningsvärda tycker jag, det är ju att NHL själva har räknat ut här att han har spelat med 38% av samtliga spelare i hela NHL-historien.
Ja, han spelar med eller mot.
Ja.
38% av alla som någonsin har spelat i NHL i över 100 år.
Ja, det är ju faktiskt helt sjukt. Det är alltså över 3000 olika motståndare och 335 olika lagkamrater han haft under de här åren.
Ja, det är ju faktiskt helt galet.
Ja, det är galet. Han har gjort mål mot 33 olika NHL-lag.
Ja, med tanke på att det bara finns 31 så är det ganska stort.
Ja, när han klev in i ligan så var det bara 26.
Mm.
Så att det har hänt lite grann sedan dess.
Vilka har han gjort som inte finns längre? Det är Atlanta Thrashers och det är... Vad mer?
Ja, det måste ju vara något till lag.
Fanns Hartford på den tiden? Nej.
Ja, kanske. När var det 90... 98, det kan ha varit Hartford faktiskt då.
Ja.
Just det. Ja, det är rätt sjukt alltså. Och så har jag inne på en enorm iron streak som fortfarande håller, alltså liksom matcher i rad som han har spelat utan att missa en enda fight. Och jag tror senast han missade en match var 2009. Så att han är väl snart uppe i 900 matcher i rad som han har spelat. Och det är den fjärde längsta streaken i NHLs historia också. Så att han, jag menar, för att kunna spela så många matcher som han har gjort, historiskt många helt enkelt, så måste man ha en otrolig fysik. Och det har han ju uppenbarligen, som fortfarande i 41 års ålder är kapabel att spela varenda match år efter år efter år.
Ja.
Och det som gör det här rekordet svårslaget verkligen också, och som gör att han har kommit upp i Gordie Howe-siffror och till och med slagit Gordie Howe, är att det ska man komma ihåg också att när han debuterade i ligan 97 då, han gick ju tvåa i draften bakom Joe Thornton, lite symboliskt. Då var ju Thornton i Boston visserligen, men de blev ju verkligen radarpartners sen i San Jose. Men då var han den yngsta spelaren att debutera i NHL sedan 1945. Så det gäller ju verkligen att liksom börja tidigt och sluta så sent som han har gjort. Och typ inte missa några matcher. Han har som mest missat 6 matcher under en och samma grundserie. Majoriteten av alla grundserier han har spelat, han har lirat alla matcher.
Ja.
Så att det är otrolig fysik, har han.
så blev man också grundligt hyllad både av egna lagkamraterna och alla motståndare på slutet. Det har ju varit väldigt under spurten upp mot det här rekordet. Det har ju varit rent rörande att se hur även motståndare har liksom hyllat och kramat och tagit i hand och velat vara vid hans sida.
Ja, precis. Det är exakt. Trots corona och så vidare så har vi inte kunnat låta bli att skaka hans hand och liksom ställa sig upp på rad för att verkligen hedra den här ikonen som han gör.
Även gamla rivaler som Ryan Getzlaf som har utkämpat så många bittra strider med och liksom fram och höll om honom och så.
Just det, precis. Och LA Kings, för det är väl nästan 2 veckor sedan de mötte San Jose senast, deras sista match mot San Jose för Kings del den här säsongen. Och då visste de att det är bara någon vecka eller 2 kvar till som har låst rekordet. Och då ville de ju också passa på att hinna hylla honom. Mm. Det är en bitter rival liksom till San Jose under alla dessa år.
Ja, och så slog han rekordet mot Vegas som är deras allra bittraste.
Ja, det är det nog i modern tid.
Mm. Ja.
Ja, det är coolt.
Ja. Men vi har även en svensk som nådde en, ja den är ju inte med i big perspective lika stor då, men för svensk del så är det ändå stort att Niklas Bäckström spelade sin 1000:e match här förra veckan.
Ja.
Och är därmed en av 14 som svenskar i historien som har passerat den milstolpen.
Ja.
Och ja, jag tycker det är lite speciellt eftersom jag var med när Niklas debuterade. Hösten 25 oktober 2007 i Atlanta, just i Philips Arena.
Just det, han är en av dina killar som du har följt hela karriären, för det var inte så, det var bara något år tidigare som du flyttade över.
Ja, jag flyttade över 2005 på januari och han kom då hösten 2007. Just det. Och debuterade som sagt borta mot med Washington och mot Atlanta Thrashers. Det råkade också vara Tobias Enströms debut.
Jaha.
Så det känns så fint att ha följt de två genom åren. Han var, Niklas var ju väldigt försynt och blyg och lite butter, 19-åring då.
Ja, det var ju kort efter klassiska skönt.
Ja, ja.
Det var på den tiden.
Men sen dess har det gått 14 år. Han har blivit klubbikon och är nu alltså uppe i 1000 matcher. Det är fantastiskt. Och det har varit samma klubb.
Just det.
De enda som har spelat så många matcher, som har gjort alla hela karriären i samma klubb, är han och Lidas, bröderna Sedin, Zäta och Thomas Holmström.
Ja, just det. Det är faktiskt väldigt ovanligt att vara en vad säger man, one team player kan man säga.
Mm.
Ja. Ja, nej, absolut. Och jag räknade lite själv här faktiskt att han skrev ju nyligen, precis, snacka om timing för agent Bäckström, för han är ju agent åt sig själv. Ja. Att skriva det här feta nya kontraktet han har som precis har börjat gälla precis innan pandemin. Så att han fick ju verkligen maximalt värde på det då. Det blev liksom inte corona-anpassat. Mycket bättre kontrakt än han hade tidigare och han själv var agent alltså. Det får man applådera för hans skull. Men skulle han fullfölja hela det kontraktet, vilket ju inte alls känns orimligt med tanke på, vi kanske får prata om det igen, hur det känns som att Bäckström kommer kunna hålla en hög nivå över tid här. Men gör han det, spelar klart den här säsongen alla matcher och så ponerar vi att han spelar 82 matcher samtliga 5 säsonger som, ja, som är kvar på det här kontraktet han är inne på nu. Då slår han ju faktiskt Mats Sundins rekord i antal matcher för svenska spelare i NHL-historien också. Jag räknar ut att han bara behöver spela 85% av matcherna som är kvar på kontraktet givet att det blir 82 matcher säsonger för att slå det rekordet.
Är det inte Lida som har det rekordet?
Är det, ja, vänta, ja, okej, vänta. Nej, är det, ja, det måste ju vara Lidas. Ja, jag blandar ihop med Lidas. Det är Lidas.
Ja.
Ja. Sundin har väl poängrekordet och Lidas. Ja, jag hoppas inte jag räknar fel då. Så att jag har utgått från, jag kanske mitt i allt detta, för jag kollade lite på Bäckströms poängantal också och jämförde. Och då tänk om jag helt enkelt utgick från Sundins poäng då i hela den här beräkningen så att det skedde sig totalt.
Lidas har spelat 1564 matcher och Mats Sundin 1346.
Ja, du ser, det är skett sig totalt. Okej, men då ser vi så här. Han blir den svenska forward som har spelat mest. Men det räcker inte ens med att han spelar 82 matcher resten av kontraktet för att han ska komma upp i Lidas nivå. Som vi spelar till han var 40 bast. Liksom. Så.
Ja, men nu när man har pratat med honom kring det här noteringen så han var väldigt noga med att det bara är början. Att han är långt ifrån klar. Han känner sig liksom i sin prime. Och sen har blivit 33. Och det har vi ju nämnt många gånger. Att det känns ju som Niklas kan hålla på. Säkert kan han bli 40.
Ja, faktiskt. apropå att han själv känner sig i sin prime. Liksom. Han har ju aldrig börjat en säsong så bra som han gjorde i år. Han öste in mål och kom ju upp i 10 mål snabbare än någonsin har gjort tidigare.
Ja.
Så att han är ju verkligen fortfarande väldigt bra. Och ja, jag, apropå det här med att, som vi ofta återkommer till, att han inte lever på sin explosivitet eller snabbhet eller skridskoåkning överhuvudtaget, utan det är just hans smartness som är Niklas Bäckström. Jag kommer faktiskt ihåg hans första byte i SHL, då, eller jag vet inte om det var första byte, det var en av hans första matcher i alla fall, första gången jag såg honom i SHL, då var jag med farsan i Scania-rinken, för han är ju stor brynäsare, min farsa är från Gävle.
Ja, du är ju också lite brynäsare.
Ja, jag är lite smyck brynäsare och var ju lite nöjd här med att de klarade kontraktet. Men då kom jag ihåg att jag såg Niklas Bäckström för första gången, och det kan ha varit hans tredje, fjärde match, jag vet inte. Och säsongen efter slog han igenom med dunder och brak. Men året innan fick han spela 19 matcher och gjorde 0 poäng. Och jag kommer ihåg första gången jag såg han då, när han hoppade in på isen. Så första skäret så tokramlade han.
Jaha.
Han står inte
jag
ens...
Jag trodde du skulle säga att du såg första bytet. Ah, där har vi en framtida NHL-ikon.
Nej, det var precis tvärtom. Jag tänkte, oj, den här hypade killen kan ju inte ens hålla balansen. Och sen så när man väl såg han gjorde 0 poäng den säsongen. Och, alltså det, han såg inte riktigt ut att hänga med i tempot. På SHL-nivå då, eller elitserienivå då. Så att, men sen så tog han verkligen fart året därpå. Jag undrar om inte Leif Borg faktiskt var tränare då i Brynäs och fick fart på hans karriär.
Men, ja, det är mycket. Ja, det har ju blivit en stor favorit, Niklas. Som sagt, han var lite trulig då där i ungdomen och inte så lätt intervjuad. Han mest muttrade. Men efter några år så var pojken hade blivit man och är idag en stor favorit att ha att göra med också, Niklas. Han är väldigt...
han har jordnära. Blivit,
ja, jordnära, samtidigt som han har auktoritet och pondus. Men är väldigt generös och varm person också, rolig. Jag tycker väldigt mycket om honom, för vad jag känner.
Ja, jag kan verkligen tänka mig det. Och min minimala erfarenhet jämfört med dig med att prata med NHL-svenskar. Jag har ändå... Jag har gjort några roadtrips och då har jag varit med dig nere i omklädningsrummen. Jag minns mycket väl de gånger vi har pratat med Bäckström att liksom när man ska intervjua NHL-spelare så förväntar de sig naturligtvis att man ska ställa... Det är det går ut på, att ställa frågor om matchen eller det säsongen eller någon hockeyrelaterat. Men ganska snabbt har Niklas Bäckström börjat tjata annat, snacka annat med en. Liksom och, ja, han är, tycker det bara är kul att snacka lite skit.
Ja, absolut. Dessutom var det ju en av höjdpunkterna under hela den här tiden här är ju när de äntligen fick vinna Stanley Cup då, han och Ovechkin fick äntligen nå bergets topp efter, det var ju det vanliga var ju att man var med om trauman för deras del under våren, att de hade gjort fantastiska grundserier och sen gick det åt skogen big time, på spektakulära sätt i slutspelet, och det var tandgnisslan och gråt och kommer det här någonsin att gå? Och så gick det 2018. Ja. Det var fantastiskt att vara med.
Ja, precis. Det brukar du lyfta fram som ett av dina favoritminnen på andra sidan Atlanten. Ja.
Men du, nu ska du få en övergång som du brukar gilla. Fina övergångar.
Ja, det gillar jag.
För att komma in i nästa segment då.
Just det, ordet segment skulle vi dock kasta.
Ja, men nu har vi... Ja, nu blev det så. Ja. Segment. sen några veckor tillbaka så har han ju en ny kedjekamrat i Anthony Manta. Som har blivit en riktig succé i Washington. Och vi tänkte att vi skulle titta lite på några namn som gick där i samband med trade deadline och hur det har gått för dem. Och Manta, som sagt, det var ju många som tyckte att vad är det här för trade, att Washington betalar på tok för mycket till Detroit och så. Ja. Men so far so good, han har gjort mål i varenda match han har spelat.
Ja, just det. Det har han faktiskt gjort. Han är redan uppe i 4 mål.
Ja. Och har kommit in på ett lysande sätt. Och jag ska inte säga vad jag sa, men jag tyckte att det hade en klar bild av att han underpresterade Detroit och att det fanns naturliga förklaringar till det, att det är svårt både att prestera rent allmänt, men också svårt att liksom motivera sig själv när man är i en miljö där man bara förlorar, där man inte har någon chans. på några timmar förändras allting. Han kommer till en contender, han kommer med väldigt bra medspelare, han kommer i en lysande kedja med Beckis och Oshi, och pang boom, precis får han ut det han ska få ut av sin potential.
Ja, nej, jag köper det rakt av. Jag fick en annan tanke här nu när du pratade att liksom, när man summerar Bäckströms karriär så är det vissa som påtalar att hans poängantal är, det har gått inflation i det på grund av att han spelat med tidernas bästa målskytt, Ovechkin. Liksom. Men samtidigt så är Ovechkin noga med att påtala det, och många, de som hyllar Bäckström, att jag menar, det är ju en synergi där mellan en fantastisk playmaker och en sån sniper som Ovechkin. Och samma sak kan man säga lite grann med en liten sample size hittills med Mantle, liksom, att han har inte haft en riktig som playmaker vid sin sida. Nu får han självaste Bäckström till sig och han bara öser i mål direkt.
Ja.
Det är klart att det är en synergi där mellan för en sniper att ha en riktigt bra speluppläggare in till sig.
Ja, men han kommer in med egenskaper själv också som är bra och som Washington möjligen sa, han är ju en stor jävel.
Ja, han är enorm, han är 106 kilo.
Ja, men samtidigt rörlig och snabb. Det är en väldigt bra tillgång för Washington.
Ja, det kan bli en explosion där i faktiskt i Manta-utvecklingen. Han var ju en supertalang på juniornivå. Det tog några år och Detroit spelade han ju länge och själv därför att han var lite valpig liksom.
Ja.
Men nu när han kommer till en sån etablerad kultur som det är inne i det omklädningsrummet med sådana erfarna spelare som har ringar på sig, liksom kuppringar, så
ja, de har de sällan på sig på
början. Ja, det har de visserligen inte, men det kanske det märks rent så, inte bokstavligt, men liksom, du fattar.
Ja, jag fattar faktiskt.
Okay, ja,
det... Jag är inte helt blåst, även om man kan tro det ibland.
Nej, det är inte.
Ja, det känns ju som den trade som har fallit bäst ut direkt. Men även Taylor Hall har ju fått ett lyft genom att flytta till Boston, inte helt oväntat. Han har inte gjort mål varje match, men han har gjort mål och han har varit bra sedan han kom dit.
Ja.
Väldigt mycket bättre än i Buffalo. Men det är ju lite samma sak. Det var ju inte lätt att göra sig rättvisa i ett lag som befann sig som moras, som Sabres gjorde under hans tid där. Nu kommer han in i ett av de bästa lagen överhuvudtaget. En riktig lagmaskin.
Precis. Alltså, det tog 3 matcher för honom att göra lika många mål i Boston som han hade gjort på hela säsongen i Buffalo.
Ja.
Ja, och som vi var inne på när den traden gjordes också, lite som med Manta nu, att komma till en sån klubb med sån etablerad kärna och sån kravställning och så vidare, att komma till Boston som kanske är ett av de mest extrema exemplen på det hela NHL liksom, med kulturen där och att liksom foga in sig i laget och att man inte ens lönestrukturen där är så låg på stjärnorna bara för att det gäller, det är sån lagkänsla liksom. Det måste ju vara ny grej för Hall att komma in i, liksom, en sån grupp. Och inte behöva vara den som leder, liksom, utan kunna foga in sig i det istället.
Det går att hävda att det är första gången han är i ett riktigt, riktigt bra lag. När han var i Edmonton så var ju de på dekis.
Ja.
I New Jersey så gick det ju bra en säsong. Han var hard trough, men då, det var ju mer en fluk. Och det hängde bara på honom, eller väldigt mycket på honom, att det gick så bra den säsongen.
Mm.
Och sen Arizona var ju för kort tid för egentligen bra natur. Det var en axelryckning och Buffalo var bedrövligt. Och nu är han i ett riktigt, riktigt bra lag för första gången. Och där han inte måste vara the guy.
Nej. Nej, det är spännande och jag är inne på det. Mycket smart värvning av Boston. Och som vissa lyssnare efter förra avsnittet har påpekat, så är det värt att lägga till då att Taylor Hall hade ju faktiskt en no-trade-klausul. Så han kunde ju stoppa trader lite hit och dit, och att det kanske minimerade Buffalos alternativ att kunna trade honom, och att vi sågade utbytet där lite grann, ett andra runda val och Anders Bjork. Att vi tyckte att han borde kunna generera ett första val trots sin dåliga säsong. Men visst hade ju Taylor Hall en hel del att säga till om. Styra.
Ja, han kunde styra för styra faktiskt att han hamnade där. Ja, så lyckat. Lyckat har jag också blivit för Sam Bennett sen han kom till Florida.
Ja, det får man säga. Han har gjort 5 poäng här på 2-3 matcher redan.
Ja, senaste matchen var det 2 mål. Man känner väl lite likadant där. Även om Calgary har varit bra, så har han efter en lovande start haft svårt att göra rättvisa där också, har det känts som att han har liksom fastnat, fast det finns så mycket kapacitet.
Ja, som sagt, en gammal supertalang som jag varit inne på gick där fyra i draften precis bakom Draisaitl, och på den tiden var det snack om att Bennett skulle gå före Draisaitl. Så det var ändå den typen av förväntningar på honom liksom. Men som du säger, det har aldrig riktigt lyft i Calgary, och han har snarare, det är 2014 när han draftade, så det är ganska länge sedan nu liksom. Så att han fastnar liksom lite snarare i en sån här grinder-stämpel och bara vara en bottom six guy liksom. Men nu visar han ju direkt i Florida här, han får spela med Huberto, att det finns kapacitet, oanad, oförlöst kapacitet i honom.
Ja, men det tycker jag man har haft på känn att det finns. Eller bara komma i rätt miljö. Florida verkar ju vara ett lag där det händer folk. Det är där Florida 2021, då det förlöser spelare där.
Ja, det är så många exempel som man knappt får Wendberg, plats på båda händerna. Och,
nej, precis.
Verhage.
Ja. Mycket intressant och kul lag.
Ja. Apropå Florida och deadline-förstärkningar, så är jag inte helt nöjd med David Savard än så länge.
Nej, till Tampa, just det.
Minus 4 i plus minus till exempel. Han har knappt varit inne på ett mål framåt hittills, så det har tvärtom rasat in några bakåt, och han har inte riktigt kommit in i gruppen än så länge. I ett Tampa som är formsvagt och håller på nästan halka efter Carolina och Florida där.
Ja, det håller de.
Inte bra.
Nej, men han och Victor, jag har inte tittat på dem så mycket. Han och Victor inte hittar varandra heller.
Nej, de fick ju börja ihop. Det kändes som ett otroligt solitt backpar att Hedman skulle få Savard in till sig liksom. Men nej, nu har de ju spelat Serenak med Hedman istället, så har Savard fått försöka hitta kemi med McDonough istället. Och än så länge på matchen man har sett, så har inte det funkat klockrent heller. Så att Savard behöver skärpa till sig här och hitta rätt i sin nya miljö. Han har ju också bara spelat i Columbus tidigare i karriären.
Ja. En annan som har lyckats utan att vräka in poäng, men som har kommit väldigt väl in i sitt lag och fått beröm av sin coach, sina medspelare, är Mattias Janmark i Vegas. Ja. Snackar om också komma in i en väldigt komplett lagmaskin.
Ja. Men han är ju,
ja, de är ju glödheta nu. Som Wild Bill Carlson sa häromdagen när de vann någon match, att fortsätter vi spela så här, då kommer vi att vara väldigt svåra att slå.
Ja, det är känslan.
Ja, men det är kul för Mattias. Men Mattias är ju liksom en väldigt begåvad, komplett hockeyspelare han hjälper sina lag att bli bättre än vart han än hamnar.
Ja, alltså det var ju ett lyckat experiment i Chicago också. Han gjorde knappt en poäng sista 10 matcherna, och därför var det folk som devalverade honom lite grann inför trade deadline. Men han gick ju för ett bra utbyte ändå. Det var självaste Vegas som plockade till sig honom. Men det är som du säger, det är det som är grejen med Janmark. Det känns som att man kan slänga in honom nästan var som helst och han kommer finna sig väl. Alltså i en topproll, i en bottom six-roll, i boxplay eller powerplay eller center eller ytterforward. Han är ju som en kameleont.
Ja.
Och jag noterar att han inte är center än så länge i Vegas, utan det är ju Thomas Nosek som får fortsätta där och gör det ju otroligt bra. Han gör ju poäng i var och varannan match, har redan slagit personligt poängrekord den här säsongen, trots att det är en rumphuggen säsong liksom. Och gör det bra som center, han som alltid varit fjärde kedja ytterforward för dem, och nu plötsligt är svaret på tredje centerfrågan.
Ja. De är riktig contender i Vegas, det är bara så.
Ja, det blir en hård nöt att knäcka för Colorado, som både du och jag har som Stanley Cup-vinnare, att ens ta sig ur sin egen division.
Ja, just nu har vi inte sett så mycket av dem. De har ett litet covid-uppehåll här, för några stycken var smittade. De kommer snart tillbaks, så det är svårt att säga hur det har gått för Carl Söderberg där, när han har kommit hem. Men det är ju väldigt seamless, som det heter, för honom att komma tillbaks till Colorado.
Ja, det känns ju nästan som han knappt varit borta liksom. Eller det kanske märks, men han kommer ju utnyttjas i, de vet ju precis vad de har i honom och han vet vad det är för lag han kommer till, så att det där kommer ju bli bra.
En som vi inte har sett än av de tunga tradeförvärven där är ju då Nick Foligno i Toronto, eftersom han fortfarande är i karantän, men nu snart så är det väl dags, så de behöver nog all hjälp de kan få nu, Toronto. För det har inte sett så lyckat ut där under två möten med Vancouver som vi alldeles strax ska komma till också. Men Toronto halkade inte där uppe i toppen av North. Och framförallt så har de problem på målvaktssidan. Vilket efter andra raka förlusten igår mot Vancouver då, Sheldon Keith, coachen, var väldigt frank med det. Han sa att det var ett concern för honom att Anderson är fortfarande skadad, att både Campbell och Rittich som de då tog in från Calgary har varit mediokra i ett par matcher.
Ja, precis. Rittich släppte in ett helt genkassa, torskade ju med 6-3 där mot Vancouver som precis kommer tillbaka som corona-uppehåll liksom.
Ja, faktiskt... det är några puckar som går in, precis som på Campbell-matchen innan, så är det några för enkla puckar som går in som man inte har råd att släppa in.
Nej, precis. Nej, 5 raka torsk sen trade deadline faktiskt. De har inte vunnit en match sen dess. Och de som gjorde, ja, var det 4? Ja, 6 spelare faktiskt, med 4 tänkta NHL liksom rakt in i laget spelare som de tradade till sig. Ja, jag såg att någon Toronto-supporter skojade om att Nick Foligno, är han målakt eller? Vi behöver en ny. Nej, Campbell som var så bra och satte rekorden med 10-11 raka segrar. Han har ju visat sig mänsklig igen. Och Rittich har inte blivit någon förstärkning som de hoppades på. Så nu är det plötsligt igen så att Anders känner hoppet lite grann där i Leafs land där det svänger snabbt. Och han som, det var snack om att han kanske spelat sin sista match i Leafs här för ett par veckor sedan. Nu vill de verkligen ha tillbaka honom, så det är konstigt. Men vi får se, det blir spännande att se Foligno i ny miljö också.
De har 2 matcher torsdag, lördag här. Det är ju tidiga divisionsfinaler mot Winnipeg. Vinner Winnipeg båda de matcherna, då kommer de i kapp och gå om Toronto.
Just det, då är de till och med förbi Toronto. Och de har ju varit fastspikade där i toppen Toronto hela säsongen. Så att, det vore ju lite anmärkningsvärt så här på sluttampen om Winnipeg faktiskt skulle gå i kapp och förbi.
Verkligen. Men nu när vi nämner Vancouver då, så har ju det varit en av de stora snackisarna här också i veckan. Att till slut kom de tillbaks efter sitt covid-kaos. Och det var mycket rörigt där i början med TJ Miller var tvungen att... JT Miller,
ja.
Ja, fick gå ut och hålla ett brandtal mot att de skulle tvingas börja spela direkt efter en träning efter hela laget legat knockat i covid i 2 veckor. De fick några dagar till på sig, det var ju fortfarande väldigt, kändes väldigt shaky och skickade ut en trupp som har varit så tilltuffsad. Men ja. De inledde med 2 fina segrar mot Toronto och har sett väldigt bra ut.
Ja, en lite anmärkningsvärd trend överhuvudtaget den här säsongen är att lag som kommer tillbaka från corona-avbrott så att säga har vunnit majoriteten av sina matcher i början. Lite oväntat. Men ja,
inget har ju gått igenom något så svårt som Vancouver.
Nej, de har inte spelat sedan 24 mars fram till nu. Nej. Det är nästan en månad långt uppehåll.
Ja, och många har varit riktigt dåliga.
Precis.
Coachen, Travis Green, hörde de som hade det allra värst. Som har varit riktigt sänkt.
Ja, man har hört om spelare som har fått dropp och sådär till och med.
Ja. Men det verkar som att de har svetsat samman truppen. Och de har spelat verkligen med hjärta. Men samtidigt bra. En sån som Höglander har gjort 2 viktiga mål i de här matcherna. De saknar fortfarande Elias och det är risk för att han inte kommer att spela någon mer den här säsongen tydligen.
Ja, han har ju skadeproblem i sin tur och ska ha fått en setback under det här uppehållet. Så att han, ja, det är inte säkert att han kommer tillbaka som sagt, och det är ju ett slag för dem. För det är ju faktiskt sensationellt så att de är fortfarande med lite grann i racet efter de här 2 raka segrarna. Och de har ju så många matcher färre spelade. Och
ja.
Nu väntar ju alltså Ottawa i 4 raka matcher, det är Ottawa som ju ligger sist. Och som Vancouver har mött 5 gånger tidigare under säsongen och vunnit 5 matcher mot. Så att det är inte helt omöjligt att de skulle ta 4 raka segrar till mot detta Ottawa. Och i praktiken då, de är alltså 4 matcher bakom Montreal på sista slutspelsplatsen och 8 poäng bakom. Så att skulle de vinna alla 4 matcher mot Ottawa så är de liksom i kapp på det viset, Montreal. Så att,
ja,
de är faktiskt med i racer fortfarande.
Ja, det uttryckte de själva efter andra serien här mot Toronto, att det var inspirerande att känna att de faktiskt är det. Att de kan komma kapp. Och kommer de in i samma stim som under slutspelet i somras, så jag har ju trott på dem till slutspel att det ska komma att gå bra. Det vore lite sensationellt, men det är kul att det blir lite temperatur också i den där divisionen. För det har känts som de där fyra i toppen är klara, men nu är de inte riktigt det. Och Montreal är ju inte direkt formstark.
Nej, verkligen inte. Så att det är faktiskt inte helt kört där. Men vi får väl nämna det att ja, det är ju kontroversiellt att NHL slänger in dem så här snabbt. Alltså, originalplanen var alltså 19 matcher på 30 dagar. Mm. Sen var de hövliga då och lyssnade lite på spelarna, så att det bara blev 19 matcher på 32 dagar. Så att det är fortfarande ett extremt tajt schema, och då tycker jag ändå NHL att de har gjort så mycket de kan. De har alltså flyttat fram grundserien från 8 maj till 19 maj, så det är ju ganska lång buffert där trots allt. Men det är ju ganska hårt att tvinga ett lag som nästan, alltså 22 spelare var det sjuka, exklusive ledare och så vidare, att tvinga spela 19 matcher på 32 dagar när de kommer tillbaks. Det är hårt, men pengarna ska in och tv-avtalen ska fullföljas och så vidare. Men man kan tycka att en sån här speciell säsong när det är så unika förutsättningar ändå, att man kunde haft lite mer överseende och tänka lite mer på spelarnas hälsa, tycker jag då.
Ja, men nu är de ju, verkar de ju väldigt angelägna själv om att få spela de här matcherna. Så att,
nu när de har vunnit lite grann och så vidare, så känns det väl som att opinionen kanske vänt lite grann.
Mm. Ett annat lag som hade problem med covid tidigt på säsongen och därför hamnade efter liksom i spelschemat och haltade fram genom tabellen är Dallas Stars i Central. Ja. Och därför har de legat i botten av tabellen och man är liksom inte, man blir lite skymd av just det ojämna spelschemat, där de har känt som de inte är där de ska. Men nu har ju de börjat komma ikapp här. Och har fortfarande några matcher färre spelade än lagen framför dem. Men är bara en poäng bakom Nashville på fjärde platsen. Och fyra raka, verkligen on roll. Och nu börjar Tyler Seguin träna med laget igen.
Ja, precis. Snacka om deadline-förstärkning, om man kan säga så. I hans fall. Det är ju, de håller på att toppa formen när det betyder som mest. Ja. Så att vi har ju gjort bort oss där, som har räknat bort dem lite grann.
Jag har varken gjort bort mig eller räknat bort dem.
Nej, precis, men vi har ju snackat om att vi har inte liksom tagit dem seriöst riktigt ändå i slutspelsracet, utan vi har ändå trott att det har känts som att Nashville har kopplat greppet om den där, och de är fortfarande i bra form. Nashville är inte riktigt lika heta som de var tidigare i april här, men Dallas, det är imponerande. Alltså två spelare som verkligen sticker ut, tycker jag, för dem. Det är inte gamla trotjänare, utan det är två helt nya bekantskaper. Eller en som inte är helt ny, men som verkligen har fått sitt stora genombrott i år. Och då tänker jag först och främst på faktiskt Roope Hintz.
Ja.
37 poäng på 32 matcher. Han är ju... Det är ju elitklass, liksom.
Ja, och sen tänker du nämna Jason Robertson, min nya idol.
Ja, precis. Otroligt sevärd spelare och... som håller ju faktiskt på att peta ner Kirill Kaprizov. Det blir otroligt jämnt mellan just de två, vem som vinner Calder Trophy som årets rookie.
Ja.
35 poäng på 40 matcher för hans del. Och, jag menar, i början fick han inte så mycket förtroende, men sen han liksom började matchas i en topproll. Så jag menar, han är ju över en poäng per matchen dess.
Ja, han är, som du säger, han är väldigt sevärd också. Det är en sån som sticker ut. Man ser när han är på isen.
Ja. Och... Ja, alltså han har inte varit så enormt hypat prospect ändå, tycker jag, så här, liksom med den breda penseln sett. Det har funnits några liksom prospects-lirare som har velat hypa upp honom lite grann. Jag kommer ihåg en som har gjort det väldigt mycket, det är poddlyssnare. Tobias Pettersson.
Ja.
Gammal bloggikon också, som vi brukar hänga i bloggen. Och som är en viktig prospect-fantast. Jag blev tvungen att...
Ja, för han är för fin för bloggen. Han är aldrig med i spåret längre. Han har tagit sig förbi den fasen, tycker han.
Han är mer en Twitter-profil nu kanske.
Ja.
Men jag var tvungen att kolla upp den tweeten igen, för att jag har för mig att han har läxat upp mig kring Jason Robertson en gång i tiden. Och jag hittade den här tweeten. Februari 2019. Då hade jag tydligen namedroppat lite Dallas-spel, alltså lite Dallas-talanger, och sagt att de har inte så mycket spännande på gång. Och då hade Tobias Pettersson svarat mig: nej, nu gjorde du bort det Mowgli totalt. Alltså, du nämnde inte Jason Robertson, alltså en blue chip prospect. Han kommer bli ruskigt bra. Nu gjorde du bort det. Skärpning, så där kan ni tala på. Och ja, nu ser vi
det låter som Tobias.
Ja, det låter som honom. Och nu, lite drygt 2 år senare, så håller Jason Robertson på att spela hem Calder Trophy här, så att,
Känner du att du gjorde bort det?
Ja, där gjorde jag faktiskt bort mig. Det kan jag, det får jag erkänna. Så att, ja, det här visste ju Tobbe för över 2 år sedan.
Ja, spännande. Och det blir ju väldigt... Men som skulle komma ihåg, de var ju finalister i fjol. Och brinner av revanschlust att komma tillbaka och slå Tampa.
Precis, verkligen. Och mycket sparkapital. Alltså dels att de har fått, liksom, Robertson är ju en ny injektion sedan dess. Men till slutspelet, tänk om Tyler Seguin kommer i form igen. Bishop kan vara ett alternativ. Nu har de inte problem på målvaktssidan, för Ottinger har ju varit jättebra vid sidan om Kudobin. Men Radulov som har haft mycket skadeproblem. Om Heiskanen kan vara lika bra som var i fjolårets slutspel, vilket han inte har varit i årets grundserie. Om Klingberg hittade den formen han hade i bubblan också, liksom, de,
ja, vad ruskigt bra han var då, John.
Ja, så att det finns ju många i det laget som har ett snäpp till i sig. Och lägg det till Roope Hintz fantastiska genombrott, till Jason Robertsons fantastiska genombrott, så har ju Dallas plötsligt en contender igen till lagbygge.
Ja, absolut. Det blir mycket fascinerande att se. Det är ju fortfarande ett bra race i väst också, där Arizona har tagit tillbaks fjärdeplatsen, fast St. Louis har ju 3 matcher färre spelade och kommer, gissningar att de kommer att ta den, även om det är lite vingligt i St. Louis också. Sen är ju inte San Jose borta, som jag sa förut. Och det är inte Los Angeles heller nu, noterar jag.
Nej, men det känns som att alla de lagen är lite svajiga, liksom. Det går inte riktigt att lita på någon av dem.
Nej. I East här då, så är det ju Rangers framförallt som jagar. Och det såg lite lyckat ut efter de hade tagit Devils då, 4 raka här. Det var ju en sån här serie i serie. Det jag såg de flesta matcherna live. Och det kändes som, ja, men nu kanske Rangers är på G. Men de fick ingen hjälp, för Boston som är framför dem vann ju hela tiden. Och det gjorde Pittsburgh och Islanders också. Och så stötte de på Islanders igår då på Long Island, och då såg man att, nej, just det. Mot mer avancerad motstånd än Devils så blir det svårare. Och det är så att för att kunna slå ett lag som Islanders måste Rangers spela på topp, och Islanders måste ha en sämre dag. När de är bra, då har inte Rangers i nuvarande skepnad kapacitet att slå dem.
Nej. 1-6.
Ja.
Man har rejält torsk, alltså. Men,
ja. Ja, det är lite... känns som det, därför så tror jag att det är avgjort där. Det kommer att bli extremt svårt för Rangers att äta upp dem där. Synnerligen Boston och Pittsburgh Islanders. De är ju alla i form också.
Ja, precis. Det är för bra lag för att kunna kollapsa, liksom. Vilket ju ändå krävs lite grann om Rangers ska kunna gå förbi. För de kan ju vara hur bra som helst, Rangers, men det är svåra lag att ta sig förbi ändå när de har lite försprång, liksom.
Ja.
Nej, men annars så är det ju ändå stor skillnad på Rangers nu jämfört med början av säsongen. Alltså Zibanejad, 1 poäng per match senaste månaden, liksom, och Panarin, sen han kom tillbaka från det här politiska breaket, så har han gjort 32 poäng på 19 matcher och sånt där. Adam Fox håller på att bli Norris Trophy-vinnare, och Shesterkin har ju varit bra i kassen och så vidare. Så att det är ju ett mycket bättre Rangers-upplaga nu än i början av säsongen, som gjorde att de fick det här långa avståndet upp. Men,
absolut, ja. Det är så att de kommer igång för sent, helt enkelt. Och det är en tragedi för dem. Det är fortfarande, de bygger för framtiden i New York. Och det är också inspirerande för dem att många unga killar börjar komma igång, som Lafreniere och Capocacco och Kandre Miller. De är ju bra.
Ja, precis. Och det känns som att ja, exakt. Det, man märker att det har gått några månader för dem, och i Kakkos fall en och en halv säsong nu, liksom, drygt. Att de börjar känna sig mer bekväma, och att man kan börja räkna med dem lite mer också. För att får de den injektionen också utöver deras nuvarande toppspelare, jag menar, då blir ju Rangers en contender till slut.
Ja, det kommer de. Devils däremot, som sagt, de fick stryk 4 raka där mot Rangers, och det måste ha varit en av de värsta veckor deras fans någonsin har upplevt. Inte för att matcherna betydde så mycket, för att det är ren bedrövligt att få stryk mot Rangers. En match, tycker de. Ja. 4 på raken.
Ja, det är en sweep i slutspelet, liksom.
Ja, och nu är då Devils, efter det, förlorade också mot Pittsburgh igår. En väldigt märklig match. där de låg under med 6-0 inför tredje och sen nästan kom tillbaka. Så fick
ja, just det, 7-6. 7-6, ja.
Men i och med den förlusten så är de matematiskt eliminerade från slutspelet. Andra laget som blir det, Buffalo, är det sen tidigare. Så det är morsning och goodbye för Devils redan nu.
Ja, och faktum är ju att jag har inte tabellen framför mig nu, men att Buffalo i nuvarande form och Devils nuvarande form, så lär väl Buffalo gå förbi Devils, kanske.
Ja, Devils har 7 raka förluster.
Ja. Ja.
Ett annat lag som ju är i princip borta. Och nu kommer vi över i ett sånt här övergång igen. Det är ju Columbus. De är inte matematiskt borta, men de är borta i praktiken. Och unikt nog så är ju det vad deras coach John Tortorella också är helt öppen med. Det är kört. Vi såg, både du och jag var lite fascinerade av en intervju vi såg med honom. Han brukar ju vara så sånt asshole när han gör intervjuer och korta svar och fräser och himlar med ögonen om att journalister är så dumma. Men så plötsligt ibland gör han, ställer han upp och gör en riktig intervju. Ja. Och det gjorde han häromdagen med deras kommentator, Blue Jackets. Och det var ju fascinerande att se. Då är han plötsligt intressant när han ställer upp och börjar prata om saker. Han framstår som insiktsfull, han har intressanta saker att berätta och han är uppriktig, det är ingen bullshit.
Nej, alltså han är extremt direkt och rakt på sak och ärlig och säger precis vad han tycker på ett sätt som får en att lyssna lite grann.
Ja, och han var ju med öppen med det att ja, det här var efter några intressanta år så har vi tappat i år och vi måste börja bygga om. Det har inte alls varit något bra. Han var samtidigt som han känns lite uppgiven och man känner att han kommer att lämna Columbus själv.
Men jag reagerar lite på det han sa också, att så här, Max Domi har blivit scratchad nu på slutet och var helt till scratch, och kommentatorn sa ju då att ja, kanske inte så konstigt med tanke på vilka dumma utvisningar han har tagit på slutet, och då sa liksom Tortorella, ja men det är inte bara Max, det är allihop här, vi är ett lag som har vunnit 15 matcher den här säsongen, ska vi kräva respekt i den här ligan, ska vi hålla på och gnälla på domarna och på motspelare och tycka synd om oss själva, nej jag vill inte se någon spelare åka runt och gnälla längre.
Ja, just det, det var intressant. Nej, det var ju väldigt...
Jag har inte rätt att gnälla, mina andra ledare här i staben har inte rätt att gnälla, spelarna har inte rätt att gnälla. Gör ett jobb nu, försök återfå lite respekt i den här ligan istället för att skylla ifrån er. Nu får vi börja om.
Ja, ja det är ju storsint och insiktsfullt just.
Ja.
Och så är det ju, och nu har de ju sålt bort allt...
Ja, självaste kaptenen, Mr. Columbus, Foligno är borta. Och Savard och så vidare, ja.
Men det där kom jag in på då, för att vi har pratat om att vi ska prata lite coacher här i den här sändningen. Och favoriter och sådana vi inte är så förtjusta i. Och grejen med Tortorella är att han är både favorit och hatobjekt. Han skulle kunna hamna på båda listorna för mig.
Ja, precis. För det var inte, vi har ju något avsnitt, jag kommer inte ihåg vad det döpt till, men något lite negativt kan man säga om Tortorella när du hade en rant där om hans behandling av Laine. Och du var otroligt trött på Tortorella.
Ja, men det blir man ju ibland. Dels för den där hur han uppför sig på presskonferenser och så, att han är så jävla grinig och tjurig och himla med ögonen och står i.
Ja, du har haft att göra med honom många gånger i Madison Square Garden ju.
Ja, inte jag personligen så mycket. Jag var ju där närvarande.
Bevittnade.
Jag vågade aldrig ställa några frågor till honom.
Nej.
Och ibland synen på hockey och på talanger, att han envisas med att sådana som Laine och Gabrick minsann ska vara som alla andra. Och liksom... kväser deras kreativitet med sina konstiga krav. Samtidigt då som han är en fascinerande karaktär och helt uppenbart väldig kunskap och intressanta saker att säga när han gör såna här intervjuer. Och han är ju en färgklick onäkring och skulle saknas om han inte var med.
Nej, precis. Han bidrar ju väldigt mycket till NHL. Alltså underhållningsvärdet på något sätt i hur han är, och jag har ju naturligtvis en god bild av honom liksom fast etsat långt in i mig efter att barndomsminne liksom med min ålder då att han spelade hem en Stanley Cup till Tampa 2004. Det var en annan tid, en annan hockey som spelades då, men då var ju Tortorella väldigt effektiv. Och det var han som skapade ett liksom, ja, lite som han har gjort med Columbus nu, fast på ett annat sätt i Tampa då. Tampa var ju liksom en, något man skrattade åt på den tiden. Hade ju inte åstadkommit någonting i NHL under hela 90-talet. Och så helt plötsligt kommer Tortorella och gör dem till en Stanley Cup-mästare. Ja. Och Fredrik Modin har sagt att det är den absolut bästa tränaren han någonsin har haft. Så det finns väldigt många olika bilder av honom.
Ja, av alla som har, de som inte hamnar i direkt konflikt med honom säger ju att alltid att han var ärlig, man vet vad man har honom. Han har inga favoriter. Stjärnor och komplementspelare behandlas precis likadant utanför isen.
Mm. Ja, han är väldigt rättvis på det viset kan man ändå säga.
Ja. Men du, om vi tittar på det då. Du har gjort lite listor där med tränare du gillar och inte gillar. Och jag har i huvudet vilka jag tycker om och inte tycker om.
Ja, precis. Vem ska börja då? Ska vi börja med favoriter eller ska vi ta varannan eller hur gör vi?
Nej, vi tar de favoriterna först.
Ja.
Och hur många har du skrivit upp?
Ja, det blev 4 favoriter.
Mm.
Ja, men jag tar väl först och främst, vilket jag tror är en av dina favoriter också. Det här är ingen skräll för trogna poddlyssnare, men jag säger ju då Rod Brind'Amour.
Ja, absolut. Mm. Absolut. Och bra på flera sätt.
Mm. Ja, utveckla vad du tycker.
Ja, dels så har han ju satt prägel taktiskt och hockeymässigt på Carolina. De spelar en väldigt distinkt typ av hockey och ganska egen. Det är ingen annan som spelar som Carolina. Med sån extremt ivrig forechecking och sånt, ja, överhuvudtaget ettrigt spel hela tiden.
Ja.
Han har verkligen satt sin stämpel på laget så, men han är ju också en players coach. Samtidigt som han ju är just så hård och respektingivande som han ser ut, så är han ju älskad av spelarna för att han verkligen är en kompis. Så varm och skapar enormt bra laganda och stämning.
Precis, så han är ju lite Mr. Carolina också med tanke på att han var där så länge som spelare. Och sen verkligen sömlöst bara övergick till att bli assisterande tränare. Och sen lite oväntat då tyckte man vid den tidpunkten bli huvudtränare utan huvudtränarerfarenhet på någon annan nivå. Men han är verkligen, stor del av hans vuxenliv är ju liksom tillbringat där i PNC Arena.
Ja.
Han brinner verkligen för klubben och som du säger, han är liksom lite, han är som en spelare fortfarande på sätt och vis också. Han gillar ju det här tugget och snackar med spelarna och var liksom lite en del av gruppen och då, men har ändå en väldigt pondus och tydlig auktoritet om man ser upp till honom, och Lukas Wallmark kallar honom nästan för farsan.
Ja, precis.
Så ja, och sen är det ju, och det vill jag säga också apropå du sa att de har ett unikt spelsätt, alltså jag tycker det är coolt att de har en sån tydliga ramar i hur de spelar och är så defensivt solida. Men samtidigt är det ingen som hämmas offensivt i deras spelsystem. Alltså Dougie Hamilton har ju verkligen lyft som back där liksom. Och många forwards, alltså det är ju väldigt många som lyckas i det här laget. Så att samtidigt som de kombinerar en bra struktur liksom defensivt, så är de otroligt ettriga och offensiva och roliga att titta på framåt också. Så de kombinerar båda olika delarna liksom.
Ja.
Ja, sen måste vi också nämna, du sa att han ser skräckenjagad ut. Alltså han är ju han är ett fysiskt fenomen fortfarande. Tydligen så hänger han ju i gymmet lika mycket som spelarna fortfarande. Han vill vara med på deras tester så här, som spelarna ska klara av innan säsongen. Jag tror första säsongen är 2019 eller om det var 2018 han gjorde sin första säsong, så var han med. Och han hamnade i mitten av det här stora fystestet de gjorde. Alltså han slog hälften av spelarna, trots att han är 50 bast i ett NHL-lag. Han syns ofta i gymmet där han inte bara tränar med sin egen kroppstyngd, utan han ska alltid ha på sig en 15 kilos tyngdväst på sig.
Du älskar ju historien om när han var ung och var tvungen att låsa gymmet.
Ja, just det. Vaktmästaren var tvungen att låsa för att den där killen liksom lämnar ju aldrig annars. Det går inte. Den gamla skrönan som verkar vara sann. Dougie Hamilton har något tillfälle läst det jag sagt att jag är aldrig i gymmet samtidigt som Rod, för man känner sig så liten och tanig när han är med, så det är inget kul. Han är speciell på många sätt, den är Rod the Bod.
Ja.
Vill du name-droppa någon?
Absolut. Nej, vi utgår från din lista så lägger jag till någon om jag har någon som jag vill ha med.
Ja. Okej, ja, på nummer två då. Ja, eller jag har ingen rangordning så. Jag har inte gått efter bästa coacher heller, utan det är som du säger, det är mer mina favoriter liksom.
Ja.
Och nummer två har jag faktiskt skrivit upp Jared Bednar i Colorado.
Mm. Jaha, ja, intressant. Jag är inte säker på att jag ska haft med honom, men för han känns som att han har ett självspungt piano som han ställer ut på isen och håller själv en ganska låg profil.
Ja, men det behöver inte vara dåligt heller liksom.
Nej, det behöver inte alls.
Nej, och han fick ju en mardrömstart på sin coachkarriär i NHL och när han tog över Colorado, för att första säsongen var alltså den sämsta på 2000-talet av alla klubbar. De tog ju 48 poäng liksom, och han fick ändå vara kvar. För att Sakic verkligen trodde på honom. Då tog han över honom från Columbus organisation, även Sakics assisterande McFarland där är från Columbus, så att de har historia sedan tidigare, där Bednar hade vunnit Calder Cup med deras farmalag där i Columbus. Och ja, men sen har han ju successivt verkligen fått fart på det här Colorado-laget. Och det som är lite som jag noterar med Bednars egen spelarkarriär, vilket jag tycker stämmer överens med många andra NHL-coacher också, är att han faktiskt var en sån här gammal fighter. Han lyckades inte speciellt bra själv som spelare, kom till ECHL, spelade lite AHL men mest i ECHL, där han tre säsonger hade över 200 utvisningsminuter och var buse liksom. Och det är som Berube var ju lite sån, Rick Tocchet var ju lite sån, Travis Green var ju lite sån, Barry Trotz innan han liksom, hans ganska mediokra spelarkarriär också visserligen då, var lite sån. Men då är det lite kontrast till hur han är som tränare, för han beskrivs ju som extremt noggrann, ambitiös, målmedveten, kalkylerande. Liksom, man läst att folk spelar golf med Jared Bednar, då är han en sån som ska ligga och krypa på greenen hela tiden och se exakta vinklar och analysera hela. Det är outhärdligt hur ambitiös och noggrann han är liksom. Och lite så är det rent taktiskt också kopplat till hockeyn, att han är liksom extremt, lämnar ingenting åt slumpen utan väldigt noggrann och så här. Men samtidigt har han lite swagger. Han har en kommunikativ sida som är väldigt bra. Och han är också det här som vi pratade om, Tortorella, fast på ett helt annat sätt. Men är ärlig och rättvis och öppen. Och det är liksom inga mind games som till exempel Babcock höll på med. Utan det är, han säger om någon har gjort det bra, om någon har gjort det dåligt. Det är liksom inget skumt i kommunikationen. Utan
men swagger tycker inte jag stämmer.
Du tycker inte det?
Nej, jag tycker tvärtom han är väldigt försynt.
Ja, det kan, men nej. Folk som liksom har haft honom så här, de tycker ändå att han har en naturlig karisma på något vis.
Okej.
Så, ja. Nej, jag tycker att det inte är ett självspelande piano han har tagit över trots allt. Utan det är många spelare som, visst man kan koppla så här McKinnons genombrott till att Duchesne lämnade. Det var ju just efter det som han verkligen tog fart. Mm. Men det är väldigt många spelare som direkt har lyckats under Bednar. Alltså Landeskog är ju bättre än någonsin här nu. Han spelade ändå 8 år innan Bednar kom in i princip.
Nej, men jag tycker att de är bra på sina egna meriter. Jag tycker inte det är så mycket han. Han skulle inte vara på min lista.
Nej, och jag håller väl säkert högre än Bednar också i den hierarkin, om man ska säga. Men ja, jag tycker Bednar är värd att lyfta fram också här nu. Väldigt populär i Colorado. Som är quickly coach, så att man inte bara ska ge all cred till Sakic och spelarna.
Okej.
Okay. Sen kommer då en personlig favorit ju till mig. Inte så oväntat att jag tar Jeremy Colleton.
Nej, just det. Jag trodde du skulle säga, när du sa trodde jag John Cooper skulle komma.
Ja. Jag kan säga att det finns risk att han dyker upp. Lite tråkigt. Men ja, men börja med Colleton. Som fortfarande yngsta coachen i ligan, har hunnit bli 36 nu. Var han 32 eller 33 när han tog över? Och ja, vi har ju sett Chicago, visst nu har det gått lite trögare på slutet och det slutar väl med att de förmodligen missar slutspel, men de gör ju en långt bättre säsong än förväntat.
Ja.
Och redan innan den här säsongen när Colleton var ifrågasatt så fick han ju ett nytt 2-årskontrakt av Bowman. Som ändå säger någonting om deras syn på honom och hans hockeykunskaper och hans ledarskap. Och jag kommer ihåg då när jag intervjuade honom inför att han skulle in i AHL. Efter att ha varit i Mora liksom, och pratat med Peter Hermodsson, hans klubbdirektör i Mora. Då. Att, han blev ju värvad som spelare dit i Mora. Men så han hade ju så mycket problem under karriären med hjärnskakningar. Så att han åkte på en till direkt efter bara 3 matcher i Mora. Och så var ju tanken att han skulle ja, han fick ju lägga av att han skulle åka hem till Kanada igen. Det skett sig i Sverige äventyret. Men så var han runt laget några veckor efter det ändå. Och så märkte ju Hermansson att han är ju överlägset den liksom kunnigaste hockeymänniskan vi har att tillgå här. Han får ju bli coach. Vi kan ju inte släppa iväg honom till Kanada igen. Vi får ju använda honom på något annat sätt. Och alla vet ju hans resa i Mora där. Hur duktig han var. Så att extremt kompetent och väldigt många som har gillat att ha haft honom som tränare och ha att göra med honom som person. Så att,
ja, och hans liksom anslag har satt sig i Chicago nu. Det börjar bli hans lag lite grann.
Ja, jo, faktiskt. Nu är det är inte riktigt, alltså, man har alltid haft den här synen på den gamla dynastin. Liksom.
Mm.
Men nu har det släppt lite grann. Nu har liksom Colleton fått börja bygga på något eget istället för att alltid spegla sig mot det. Och det verkar ju ge effekt nu faktiskt. Så att det är som du säger, det är mer Colletons lag nu. Jag tror också att hans egen spelarbakgrund gör att han har en mångfacetterad liksom, syn på och liksom möjlighet att nå fram till olika spelare. För att själv var han ju en supertalang en gång i tiden. Han skulle ha spelat JVM i samma kedja som Sidney Crosby och Patrice Bergeron en gång i tiden. På den nivån var det, men så blev han skadad i genrepet och då blev det bara någon match i det JVM. Men så hypad var han. Och sen så hade han ingen speciellt lyckad NHL-karriär. Åkte upp och ner mellan AHL och NHL. Upp och ner, upp och ner. Sen hade han sina hjärnskakningar. Han var över i Sverige en gång och spelade Rögle och åkte tillbaks. Och spelade några säsonger och försökte. Och så blev han plötsligt stämplad som en föredetting och liksom en skadedrabbad spelare och så vidare. Så att han har haft väldigt många stämplar på sig som spelare. Och vet, kan sätta sig in i väldigt många olika spelare oavsett ålderskategori eller spelartyp. Vart de befinner sig i karriären. Så att, jag tror inte att det är till hans nackdel på något sätt, utan tvärtom är en väldigt styrka.
Ja, det är en stor Ekelin-favorit, det hör man.
Ja.
Du skulle kunna prata i en timme till.
Ja, det märktes ju att jag höll monolog här i 2-3 minuter och glömde bort tid och rum. Ja. Men nu är jag med igen.
Han verkar ju vara väldigt populär bland spelarna i Chicago också, även sådana veteraner. Gain tycker väldigt mycket om honom.
Ja, bara en sån sak att han lyckats vinna över den kärnan som ändå har 3 Stanley Cup-titlar på sitt CV och haft en helt annan typ av coach i Quenneville. Jo, som jag kanske också borde nämna här, det är ju en fantastisk...
Ja, men gå igenom din lista nu.
Ja, jag tar sista namnet då. Och det är ju, har jag redan hittat om att jag vill ju nämna John Cooper då. Och det är så tråkigt val, jag vet, men jag tycker det är dags.
Ja. Mr. Smooth Talker i Tampa.
Ja, precis.
Han har sina
belackare.
Belackare också, just för att de tycker att han är en advokat, liksom en fake.
Ja, vilket han ju är. Han är ju en advokat. Han är absolut ingen hockeymänniska. Han har ju noll spelarbakgrund i princip. Han har lirat lite high school hockey liksom på låg nivå. Så att han är absolut minst hockeybakgrund av alla headcoacher i NHL. Utan är ju som du säger advokat, väldigt högt utbildad. Men så, hans tränarkarriär börjar ju med att någon kollega där, jag tror det var någon domare som, alltså inte hockeydomare utan riktig domare, som, kan inte du coacha min sons high school-lag här? Vi behöver en tränare. Och så gjorde han det, och så gick det jättebra. Och så var det någon på högre nivå som hörde av sig. Och så gick det jättebra, och så vidare och så vidare. Han har faktiskt vunnit från det här pojklaget upp till Stanley Cup. Han har vunnit på alla nivåer han har coachat. Och jag minns i AHL där liksom man kan, alltså apropå liksom Tampas lilla dynasti, eller man ska inte dynasti sett i antal Stanley Cup-titlar de senaste 8-9 åren, men sett till att ligga i toppen av NHL under en lång period. Alltså, det formades ju i AHL säsongen 2011-2012 när Tyler Johnson, André Palat, Alex Killorn, ja, några till var där nere. Och John Cooper var tränare för det laget. Och de vann alltså 28 raka matcher, vilket är rekord i nordamerikansk proffsidrott. I alla fall i hockey. Det laget. Och sen så lyftas han upp i NHL och så bara fortsätter. Så att, alltså, vad han än har varit så har det gått extremt bra för hans lag.
Oj, nu går Oskar på Manhattan.
Jaså?
Ja, det har sagt att det blir mycket större Oskar idag. Nu kommer det.
Ja, men det är för att jag pratar om Tampa, vet du. Då blixtrar det.
Det är väl typ. Men han är också, de som tycker att han är smooth och andra tycker att han är sympatisk. Och det tycker jag också. Med honom är det ju trevligt att gå på presskonferens med allmänhet. Ja. Han är välformulerad och han är charmig och han är trevlig.
Ja, jag tycker
han har bidragit till en väldigt god stämning i det där laget, tror jag.
Ja, precis. Och jag tycker han också är bra på att formulera sig även vid förluster och tunga uttåg och sådär, att han klarar av att ja. Se nyktert på saker liksom.
Men jag har också sett honom arg. Någon träning eller morning skate och satt där, han skrek ju över hela isen att de skulle get this into your fucking thick skulls.
Ja, det ser du. Och Stamkos är väl, har ju varit snackat som en spricka där, att de just de två inte kommer så bra överens. Men...
Asså?
Ja, tidigare var det så i alla fall. Framförallt när Cooper ville börja spela honom som ytterforward istället för center, då var det tydligen lite...
Ja. Glasliraren.
Glasliraren nu... Stamkos, ja, det får man säga.
Ja, jag har borta länge igen.
Ja, men nu vill vi höra om Bjurman har några andra kandidater. Ja, jag har egentligen det också, men nu får du prata.
Ja, men jag har väldigt många kandidater som jag tycker om. Jag tycker om Bruce Cassidy i Boston. Tycker jag är en väldigt skicklig och som mild personlighet. Jag gillar honom skarpt. Mm. Jag gillar, förlåt, Don Granato i Buffalo. Han har ju iscensatt något väldigt fint. Nu är de som sagt borta, men de har ju börjat spela en helt annan hockey under hans ledning än vad de gjorde med tysken.
Ja, Kruger.
Kruger. Jag hade en lång DM-konversation med Mikael Hubinett, som är en stor svensk Buffalo-supporter. Eftersom han ser dem hela tiden så frågar honom om vad den stora skillnaden är. Och hans bild är då att Granato har skrotat Krugers system helt och hållet. Ja.
Mm. Defensivt och, präglat system.
Ja, nu är det offensivt och spelare som Dahlin och sådana får fria tyglar och det har fått hela laget att liksom blomma ut på ett annat sätt. Det är som sagt kört, men de tycker jag avslutar snyggt här och han säger liksom det är zone entries med kontroll istället för att bara dumpa pucken och så.
Precis, och backarna får involveras offensiven. I Krugers system så var det ju knappt att de skulle följa med upp, höll jag på att säga, men det var ju, de skulle mer spela försvarsspel och det är hemma ju en sån som Dahlin liksom. Det blev ju helt kajko för hans sätt att spela hockey och det, därför gick det ju så extremt svagt för han. Jag hade faktiskt en lyssnare som hörde av sig och tyckte hade sett Dahlins plus minus statistiken. Minus 32 är ju fullständig katastrof. Ni måste totalt såga han jämst med fotknölarna i nästa podd. Men nej, det är ju så att han blev extremt hämmad. Men hela Buffalo var ju, det var ju en mörk blöt filt över dem med Kruger faktiskt. Lite paradoxalt nog med tanke på hans ledarskaps bakgrund.
Så Granato har made an argument för att stanna som permanent headcoach, även om det finns intressanta namn ute på marknaden. Jag tycker att han känns som någon man borde kanske satsa på.
Absolut, han har fått fart på en sån som Jeff Skinner igen, som ju var helt under isen och i frysboxen under Kruger, och till och med en sån bortglömd gammal talang som Casey Mittelstedt har ju gått och börjat göra massa poäng under Granato. Så ja. Ja, jag tycker också att det är någonting de borde fortsätta satsa på. Så bra har det sett ut.
Jag vill också framhålla Dean Everson i Minnesota, som är en av de mest anonyma coacherna i ligan, som man sällan tänker på så mycket. Och han har ju också väldigt mild framtoning. Mm. Men i dagens tidning har jag en lång krönika om Minnesota Wilds metamorfos, hur roliga de har blivit efter att ha varit världens tråkigaste lag i två decennier. Och man framhåller ju mest då de här Caprice. Artisterna de har fått in, Caprice och Zuccarello och
Fiala,
som är Fiala bra. Men det är också så att de får spela ut under den Eversons överinsikt. Han har ju såklart stor del i det här. Jag tycker att han är en Jack Adams-kandidat. Du köper ju inte riktigt att Billy Guerin ska vara GM of the Year-kandidat, men Everson kan du väl gå med på?
Ja, men det som är lite kul där också, vet du vem som tog in Dean Everson till Minnesota?
Nej, det var förstås din förra.
Nej, det var Paul Fenton det med, alltså den utskrattade. Ja. Som ju skapade kaos i den klubben och med all rätta försvann. Men hans footprints fortsätter ju att synas där, alltså Fiala till exempel och några till. Och så inte minst då Dean Everson, som ju länge då var head coach för Nashvilles AHL-lag, som ju Fenton bossade över. Så det är ju en riktig Fenton-kille det här. Men som Guerin då, ja, det var ju Guerins beslut att göra honom till head coach istället för assisterande i Minnesota. Så att vi ska Guerin ha cred också, och han har ju lyckats fantastiskt bra med precis det som du nämner, att förlösa det här.
Men han har även Guerin har fått in killar som man trodde var lite slut. Inte slut, men som man inte riktigt kunde placera.
Ja, Bonino och Rask. Eller Rask har ju bara fått igång.
Ja, men Marcus. Och de har fått en jäkla fin kemi och så. De har både GM och coach har gjort det väldigt bra.
Ja, nej, men det kan jag köpa.
Jag kan dra några till som bara utan att gå in så djupare på det, så tycker jag ju väldigt mycket om Peter Bohr. Även om man kan vara en sur typ ibland, så är det ju en extremt skicklig coach. Det är bara att höra på vad Johan Hedberg säger om honom, hur han har format sitt coachskap i Mora efter DeBoers exempel. Mm. Jag gillar ju Tocket i Arizona. Ja. Som jag också tycker är en players coach. Han är lite poor man's Rod Brindamore, tycker jag.
Ja, fast han är mer... Det är mer... Ja, jag tycker Rod Brindamore står för en lite mer ättrig...
Ja, de har inte samma syn på honom, men samma framtoning.
Ja, han är väldigt driven.
Ja. Mm. Ja, Quenneville måste ju nämnas i Florida. Du nämnde honom i förbegående. Han gör ju ett storartat jobb där ihop med Uffe Samuelsson.
En av tidernas bästa record. Han var näst mest segrad genom tiderna. Var det.
Ja. Bonus i Dallas är också en favorit. Mm. John Tortorella i Columbus har vi nämnt. Det är svårt att komma förbi Barry Trotz, även om han inte känns så rolig. Han jublar när det är 0-0-match och säger väl hell of a hockey game. Det blir 0-0. Men han är ju extremt skicklig på att forma det laget utifrån sina liksom, efter sin syn på hur hockey ska spelas. Det var ju en enorm skillnad så fort han kom.
Ja, skulle vi bara ha pratat om absolut bästa coacherna, då skulle han varit med. Men pratar man favoriter så tappar han ju lite grann.
Precis. Mm. Avslutningsvis då, Sheldon Keefe. Jag gillar honom i Toronto. Jag gillar Paul Maurice.
Ja, jag gillar också Maurice. Mm.
För att han är, om inte annat, så väldigt rolig.
Näst längst på sin post efter Cooper.
Och jag gillar tippet i Edmonton rätt mycket också. Han är en av de bättre old school coacherna.
Ja, jag gillar också tippet. Mm. Ganska hygglig NHL-karriär. Långvarig NHL-karriär. Ja. Klubb han har varit.
Mm. Mm. Ja, så nu, jag nämnde väl ingen nu du har på din hatlista?
Nej, det gjorde du inte. Utan det var bara en massa alternativ skulle jag säga som jag övervägde. Men jag tänkte jag får nöja mig med fyra då. Men på icke-favoriterna här då, de som är i botten snarare, har jag tre namn. Jag ska inte säga att jag genuint ogillar dessa. Jag har liksom aktivt gått runt och har horn i sidan. Men de fick hamna i botten i alla fall här. Och första namnet jag skrev upp var Jeff Blashill, Detroit.
Ja. Ja. Han har inte haft någon lätt uppgift. Han har fått tag i hand om ett Detroit i sönderfall.
Ja, direkt efter liksom, ja, den här enorma sviten på antal. Liksom, ta över då är en extremt otacksam uppgift. Men känslan är att när han tog över lite grann så var han lite som en ny Babcock, en modern form av Babcock, men det kändes som att han ändå ville vara lite som Babcock, bara sättet han pratar på
låter. Ja, han låter ju som Babcock.
Ja, så här, nu kan inte jag imitera perfekt, men det är liksom, det är lite så här mörkt och monotont liksom. Ja. Ja, men det är inte det, alltså, känslan att hans framtoning i presskonferenser och så vidare när han visar sig i media, det finns säkert något undantag, men min känsla, min bild av honom är liksom totalt humorbefriad. Så otroligt seriös och bister hela tiden. Ja. Och visst, han verkar ha högt anseende. Liksom, han har 3 år i rad han varit head coach för det amerikanska VM-laget. Och Detroit, liksom, i Detroit där ligger ju hela Team USA:s bas lite grann för förbundet där. Och han är med och har utbildningar för coacher och så vidare. Så att han har högt anseende det i amerikansk hockey totalt sett. Men han måste ha gjort saker bra. Jag menar, han ledde ju Grand Rapids till Calder Cup precis innan han fick ta över efter Babcock också. Men vi har inte sett något ordentligt lyft i Detroit alls under honom. Och för visst väldigt svåra förutsättningar, men ändå. Jag tycker att Iceman, nu när hans kontrakt går ut, Blashills, att Iceman ska hitta en ny tränare.
Det tror jag Iceman tycker också. Ja. Det var ju inte hans coach någonsin, men han har inte haft någon anledning att byta under den här mörka perioden.
Nej. Nej, så att nej, det är dags att gå vidare från honom.
Mm.
Nästa namn, kanske en tränare som du kan prata en del om mer än vad jag kan, eftersom att du följer honom på nära håll, och det är då David Quinn i New York Rangers. Som ju inte varit någon speciellt stor. Vi har ju nämnt Tobias Pettersson. Han är genuint ogillar ju Quinn, kan man säga. Rangers supporter och tycker inte.
Ja, om. Men nu Tobias, precis som många andra, tycker att han har
skärpt sig.
Ja. Sista månaden sen han var borta och laget började spela bra medan han satt hemma i tv-soffan.
Ja, då.
Så är det som att han han har fått en tankeställare att han måste liksom, han manage team bättre, som man säger.
Ja, och det har jag noterat också, och att fansen har svängt lite grann då, så att det, på den, ja, på det sättet så är det väl positivt att kunna se att Quinn har förändrat sig lite och kan inte är så envis så.
Nej, men jag tycker fortfarande att det här extremt talangfulla laget de har och väldigt unga laget skulle behöva en bättre coach och ledsagare dem in i framtiden. Det tycker jag definitivt. Jag är lite frågande till klubbledningens väldiga lojalitet mot honom. De fnyser när man säger att de borde byta coach.
Ja, precis. Men man såg i bubblan där, visst, Carolina har ett bättre lag än Rangers i dagsläget och hade det då i bubblan, men då, han blev ju brutalt utcoachad av Rod Brindamore.
Ja.
I den serien. De hade inte en chans.
Nej, det kändes som han var en pojke mot män. Liksom. Han var way over his head.
Ja, precis. Och visst, han har ju liksom, när han kom in till Rangers så hade han ju ett reputation om att han var bra på att utveckla unga spelare. Han kom ju från college då liksom.
Ja, fast det där har jag aldrig förstått. Bara för att man är bra college-tränare så får man omedelbart rykte om man är bra med unga spelare. Man har ju bara unga spelare.
Ja.
Man vet inte alls hur det fungerar när de ska blandas med äldre och utvecklas på hög nivå.
Nej, precis. Och visst, i år har vi sett ett enormt genombrott av Adam Fox, och vi har sett Keandre Miller göra väldigt bra och sådär. Framförallt är det ju backar då kanske, och Shesterkin i kassen som tagit stora kliv. Men det är ju för att de har bytt backcoach från Lindy Ruff till Jacques Lemay.
Mm.
Medan framåt sett så, visst, vi hyllar dem lite grann tidigare i podden här, men det finns ju mycket mer att ta av i en Lafreniere, i en Capocacco som ändå har varit i ligan ett tag nu. Känslan att David Quinn har gjort ett enormt verk i att utveckla de unga spelarna i Rangers har jag inte sett prov på än.
Nej, absolut inte.
Ja, mitt sista namn, det är ju det här som jag ogillar att uttala, då vet du vem det handlar om.
Ja, och Boffner.
Boffner, ja precis, för att det är trots allt en familjevänlig podd och det brukar bli fel. Bob Bogner.
Ja, Bogner, säger du. Ja, jag håller med. Han är väl inte värdelös, men han är profillös, och det känns inte som han bestämmer, så att säga. Det är andra som spelarna är starkare än vad han är.
Ja, alltså han hade också väldigt bra rykte när han kom in i ligan, och då var det väl han var väl assisterande i San Jose, och sen så hamnade han i Florida och blev head coach där, för att han hade ju varit själv en gammal NHL-karriär. Fighter, precis som så många andra jag har nämnt. Och han är så hård för busig nästan. Men sen har han ju ägt och varit general manager och coach för ett OHL-lag sedan 2005. Windsor Spitfires, och vunnit kuppor där i OHL och så vidare. Och liksom han har varit hela klubben i princip. Från ägare till att stå i båset. Och liksom väldigt driven person. Och liksom att det skulle då och så spela på grund i NHL dessutom, att han kändes klippt och skuren för att ta headcoach-jobbet i Florida, men det blev ju ingen succé alls där, och han nu i San Jose, alltså känslan är att han har ju inte alls lyckats styra upp något försvarsspel vad han nu har varit i NHL, utan det har alltid varit lite rörigt liksom. Och också just det där som du är inne på, att han har inte riktigt lyckats vinna gruppen heller. Så att jag ser inte riktigt storheten hos honom. Trots sitt rykte som han fortfarande verkar leva lite på. Så, och han kanske är en karismatisk person när man träffar honom one on one. Sådär liksom, men jag ser inte de resultaten i alla fall. Och jag tycker inte att han verkar speciellt taktiskt skolad heller. Liksom, utifrån hur hans lag presterar. Så att, nej, han hamnar i botten.
Ja. Ja, jag fastnade lite här. Robin Lehner har tydligen nu medan spelar in ett han är furious på en presskonferens med Vegas.
Varför då?
Jo, det är för att han hävdar att han har blivit lurad. De har tagit vaccinet och jag menar, då har de lying to us, forcing us to take the vaccine, unacceptable. Han menar att när de hade gjort det så skulle de få slippa vara isolerade. Och han har väldiga problem med det. Han säger, being bipolar, one of the things they'll tell you not to do is isolation. Och han har haft problem med det här tydligen.
Jaha, det ser man.
Att han trodde att när han fick vaccin att nu skulle han kunna leva normalt igen. Så vitt jag kan tolka det här, är det han menar. Han är furious.
Ja, det ser man. En sån rant av Robin Lehner, att det kan jag förstå att du fastnar mer vid än att jag ordbajsar om Boffner.
Nej, nu ska vi hålla oss till det här. Jag,
har du några alternativ?
Ja, det har jag. Ett flertal. Jag tycker, nu har det gått bra då beslutet och han är inte lika kritiserad som i början, men John Hines tycker jag är en tråkmåns som står för tråkig hockey.
Ja, Nashville. Jag håller med om.
Nämnde vi Bonus som favorit? Han är ju favorit.
Ja, han nämnde det faktiskt i förbifarten.
Ja, ja. Vigneault i Philadelphia tycker jag har gjort fiasko i år. De skulle ju vara contender. Men det är typiskt den lätt arrogante Vigneault, att efter en bra inledning så kommer det alltid en rekyl.
Ja, man tröttnar på honom.
Ja. Nu är han ju bara tillfällig då, men jag tycker traktorföraren i Calgary är också ingen favorit.
Ja, tillfällig och tillfällig. Han har ju faktiskt skrivit ett treårskontrakt. Så att,
ja. Vi får se. Honom gillar inte old school på fel sätt. DJ Smith i Ottawa tycker jag är väldigt anonym. Svår att få något grepp om. Och slutligen en gammal Ekeli-favorit som jag inte... Ja, jag som jag väntar på ska visa sin storhet är Dallas Eakins i Anaheim.
Ja.
Han ska ju vara så bra på att ta fram unga spelare och det blir fortfarande inte haft en vinnande säsong igen.
Nej, precis. Jag har börjat tappa lite hoppet där också. Han har ju varit framgångsrik i AHL både i Torontos organisation och i Anaheim då när han fick chansen igen. Han var ju väldigt bra där i San Diego Gulls med Troy Terry och Sam Steele och gänget. Sen tänker man att, som i till exempel Coopers fall eller i Bruce Cassidys fall eller Mark Sullivans fall och så vidare, att det ska fortsätta i NHL. Men det har det fortfarande inte gjort för Dallas Eakins, så nu börjar jag ge upp hoppet om att han är en så bra tränare som jag har framställt honom som.
Ja, jag är ledsen.
Jag köper det nu.
Ja. Men då har vi väl, det är några som vi inte nämnde alls, de är tydligen varken bra eller dåliga. Todd McClellan och Berube.
Ja.
Och Mike Sullivan i Pittsburgh har jag tyckt om förut.
Ja, det är en gammal favorit också. Ja, och nu var det ju rätt bra för Pittsburgh, trots att det var sparka honom rykten efter bubblan till exempel. Men
Travis Green är ju en annan som jag var väldigt kritisk till förut, men som jag tycker jag har, efter slutspelet i fjol fick jag en helt annan bild av honom. Jävlar vad det regnar nu.
Nu regnar det alltså. Ja, det börjar regna här också, vet du.
Det vräker, det är så här tropiskt regn här och så blixtar det åska. Oj, oj.
Ja. Tampa Bay Lightning, vet du. När vi börjar prata om dem, då kan de blixtra till. Så är det bara. Då kommer vi.
Ja, men du... Det var det.
Det var det för den här veckan. Det blev en ganska lång podd här.
Ja, vad bra.
Det är väl trevligt.
Det är väl jävligt trevligt. Vad står på programmet för dig närmast?
Jag ska faktiskt inte sitta på redaktionen och klippa det här, utan jag åker hem till lägenheten, till min sambo numera.
Ja.
Sitter där och klipper.
Morsomt.
Det är morsomt, får jag säga. Zelda Björn.
Ja. Själv ska jag inte göra så mycket. Jag ska vila lite då. Sen jag blir mycket piggare nu när jag pratar med dig.
Ja, men så bra.
Medicin, en dos Ekeliv så blir allt bra.
Ja, men så trevligt.
Sen ska jag se på Blackhawks Predators. Det är en stor match ikväll.
Ja, det är en riktig streckstrid.
Ja.
Ja, men det låter trevligt. Men vi säger väl så för den här veckan då. Och sen så återkommer...
Vänta, det är något som jag tänkte på som jag inte har sagt som skulle med i det här. Vad kan det vara? Ja, jag tänkte väl bara... Jo, just det. Det måste jag nämna. Det är ju det struntar du i högaktningsfullt nu, men det är ju hett i fantasy, det är ju slutspel nu.
Ja, just det, jag är ju på loser bracket, så att jag är ju liksom, jag är ju Buffalo ungefär.
Ja, men jag är ju indragen i en gastkramande konferensfinal mot Comfy Valley fucking compadres, Carl-Johan Bjerborns alltid farliga lag.
Ja, det är lite som Vegas Colorado här.
Ja, ja, vem är vem då? Jag har många Vegas-spelare, så måste jag som är Vegas.
Ja, det kanske är precis. Och faktum är att Bjerborn ledde ju ligan vid coronauppbrottet i fjol. Så han kanske är rent av i Tampa.
Ja, jag har William, jag har Pacioretty och jag har Pietrangelo. Det är bra spelare.
Ja.
Men ja, vi får se. Det står 4-4-2-2 nu.
Det är ju otroligt drama faktiskt för oss att följa här.
Ja, det blir mycket spännande. Antingen går det till final eller så är säsongen slut.
Ja, just det. Det är nu gäller vad klatsch blir, man vet ju.
Ja.
Nu gäller det att visa
sig. Ja. Yes. Ja, men det är om det. Nu säger vi väl tack för den här veckan då, så återkommer vi nästa och säkerligen nya spännande saker att prata om.
Det är jag helt säker på.
Yes.
Hej, säger vi så länge.
Hej, hej.
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar in hans blogg.
Och lyssna på hans podd. One, two, times, speed, so. Hallå, hallå, hallå.
One, two, times, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv, verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman, sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng, dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, times, speed, so. Hallå, hallå, hallå.
One, two, times, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, times, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, times, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.